Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till podden En svensk tiger om modern historia med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsmo. Hej, god dag Ola, hur mår du idag?
God förmiddag, jo, men solen lyser över Münchenbryggeriet här i Stockholm, så det finns väl inget att klaga på när det gäller väder och vind.
En underbar höstdag, och du har kommit ut med en ny bok, Ola Larsmos lektion nummer 11. En bok om rasbiologi. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt tidigare här, En svensk tiger, om just rasbiologi. Det gjorde vi 2015, det är 7 år sedan. Och sedan dess har det ju hänt väldigt mycket om debatten om rasbiologi. Var det därför du kom ut med den här boken?
Den riktigt korrekta sanningen är den att jag för snart 12 år sedan nu hjälpte till att göra en utställning på Levande historia om ämnet, och nu skulle den uppdateras, inte utställningen men textmaterialet. Och då tänkte jag så här, att om jag nu ändå ska sätta mig in i den nya forskning som har kommit, för det har kommit mycket, då kan man ju lika gärna skriva en bok på ämnet. Och det har jag faktiskt tänkt göra ett tag, och nu blev det av.
Det blev en ganska rejäl bok. Man kan se också det här med lektion 11, det är ju en referens till din förra bok som var 10 lektioner om svensk historia,
ja,
eller hur?
Precis.
Där du gick igenom olika aspekter av svensk historia. En bok om rasbiologi, lektion 11, som är då den efterföljande boken. Vad ska lektion 12 handla om då?
Jag tror inte det blir några fler lektioner nu, för nu tänker jag koncentrera mig på att skriva en ny roman faktiskt. Det brukar ta några år.
Vad roligt att höra. Men i alla fall, rasbiologi har blivit ett centralt tema i svensk politik, eftersom man säger ofta att det var sossarna. Rasbiologiska institutet som grundades då, ja, 1921-1922, beslutet fattas 21 och det grundades 22, var det så. Mm. Och det här lyfts fram då som en väldigt, väldigt viktig del av svensk historia, och används då också politiskt idag, ju framförallt då för att anfalla Socialdemokraterna som man då håller ansvariga för det här. Så för mig känns det som att du skrivit den här boken handlar om att försöka få en rätsida på en politisk debatt i nutiden.
Det finns två led i svaret kan man säga, och det första är det att det har kommit så mycket bra, relevant idéhistorisk forskning nu kring det här, både i Sverige och internationellt, så det finns stora sjok av kunskap som i varje fall jag gärna vill förmedla till folk som läser den här sortens böcker. Det är stor forskarmöda som har lagts ner, och det är mycket intressanta saker som har kommit upp på bordet. Det är den positiva sidan av saken. Sen är det som du säger, att om man tittar på i sociala medier så ser man att det har varit en riktad kampanj från olika högertroll när det gäller just det här ämnet. Du kan ju söka på rasbiologi på Twitter, så får du genast 100 små farbröder som säger att det är ett sosseprojekt, och det visar att Socialdemokraterna egentligen var nazister och så vidare. Det där går ju i sin tur tillbaka på Sverigedemokraternas propagandafilm från 2018, Ett folk, ett parti, där man försökte verkligen lansera bilden av att man ska inte klaga på att andra partier har rötterna i vikmaktrörelsen eller nynazistiska rörelser, för titta, det stora socialdemokratiska partiet har ju också det.
Är det intressant?
Nej, det är det ju inte. Och jag tycker att varje människa som har öppnat en historiebok vet ju att det är falsk propaganda.
Vad är sanningen då?
Om du menar när det gäller rasbiologin, så kan vi ta det från början. Hela frågan om rasbiologin försvinner ju faktiskt ner i frågan om rasismen som sådan till att börja med. Och var den tar sin början, det kan man diskutera jättelänge. Men vi kan ju söka oss till exempel till den skadade Reconquistan i Spanien när så att säga, Ferdinand och Isabel drev ut de sista kvarvarande muslimska härskarna och man började diskutera såna här saker som blodets renhet. Och att folk har slagit varandra i huvudet beroende på vilken religion man ska tillhöra, det är ju på intet sätt nytt. Och främlingsfientlighet, alltså rädsla för människor med annan bakgrund, är inte heller nytt. Men det som är nytt här är att man just talar om blodet. Man går från konfessionell tillhörighet till vilket sorts blod man har. Och här börjar någonting ta form som sen långsamt snickras fram. Under 1700-talets upplysning, 1800-talets romantik, så kommer de här idéerna om folksjälen, om det rena folket, och blir viktigare och viktigare i idéhistorien och i politiken. En intressant pusselbit, det är faktiskt den gamle romarens Tacitus bok Germania som återupptäcks, och inte minst av romantikerna, de tyska romantikerna, där han talar om det här att germanerna är oblandade. De har inte gift in sig i kringliggande folk. Och det där är någonting som ett antal filosofer verkligen tar fasta på, att det finns oblandade folk. Vilket vi idag vet är liksom totalt nys. Men idén tar fäste. Sen skulle jag vilja tillägga att den punkt där idén om ras och biologi verkligen tar form på allvar är förmodligen efter det amerikanska inbördeskriget. Kriget slutar med att slaveriet upphävs.
Och när slutar det?
1865. Och där börjar då en ny lagstiftning ta form. Man får tillägg till den amerikanska konstitutionen som säger att man får inte beröva människor medborgarskapsrättigheter på grund av hudfärg eller bakgrund och så vidare. Och mot det här så reser sen argument på argument för varför man ska fortsätta göra skillnad på folk. Och där kommer en grupp av konservativa forskare fram som verkligen vill visa på att rasblandning är någonting skadligt. Man måste hålla människor isär. Den främsta av de här rasbiologerna i USA är en man vid namn Charles Davenport. Och han forskar mycket på det här med varför ärftliga sjukdomar blossar upp om svarta och vita får barn tillsammans. Och han är, kan man säga, i ganska hög grad den moderna rasbiologins fader. Tillsammans med sådana namn då som brittiska Francis Galton och även tyska Alfred Plötz, som för övrigt är en elev till denne Davenport i USA. Men att den här så kallade vetenskapen växer fram ur en rasistisk beställning på argument på varför det är skillnad på folk, det kan man nog säga med väldigt stor säkerhet.
Din bok handlar ju väldigt mycket om 1900-talet. Vad är det som händer under 1900-talet som särskiljer då halvan av 1800-talet från 1900-talet?
Ja, den tes som jag driver i den här boken och som jag nästan hoppades att det skulle bli lite diskussion om, vi får se, det är just det här att rasbiologin på ett sätt kan ses som ett svar på det demokratiska genombrottet. Du ser hos ett antal konservativa ideologer, både i Sverige och i Frankrike, Tyskland, England, USA, hur man är rädd för massan. Massan är ett nytt farligt begrepp som man skiljer från folket på olika sätt och vis. Det här är tankar som egentligen inte nödvändigtvis är höger- eller vänsterbundna.
Vi kan ska du säga att det är 1800-tals liberalism?
Ja, och marxism faktiskt. Om du tittar på kommunistiska manifestet så säger Marx och Engels där mycket tydligt att det finns någonting som heter trasproletariatet, som är en del av folket som är liksom ohjälpligt förstört på något sätt och som inte kommer att kunna ta del i klasskampen. Så att både från höger och vänster så talar man faktiskt om det här, en grupp människor i samhället som är odugliga och som man kanske måste skilja ut från folket om nu folket ska få makt och demokratin blir en verklighet. Den där tankefiguren finns där ganska tydligt och jag skulle säga att de här kvasivetenskap som rasbiologin är och som då tar form under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal är på ett sätt en skräck för demokratin och demokratin som någonting upplösande och nedbrytande. Om kreti och pleti ska få politisk makt, vilka är de? Kommer allting bara flyta ut i medelmåttighet? Sådana tankar formuleras av flera filosofer och politiker.
Vad intressant, för det här är ju någonting som du och jag vet också existerar även i nutiden.
Oh ja.
Men det som också sker är ju att rasbiologin under 1900-talet får politisk makt på ett annat sätt. Det blir en del av statlig maktutövning. Och då avslöjar du en sån där myt som du avslöjar. Det är det här att Sverige hade världens första statliga rasbiologiska institut, eller hur?
Det där är ganska märkligt. Det är en uppgift som man kan se både nu och då, inklusive i vetenskapliga skrifter, men det finns liksom aldrig någon källa på det där. Rasbiologiska institutet i Uppsala då, som du sa, som öppnade 1922, skulle alltså ha varit det första i sitt slag i hela världen. Det finns ett antal forskare som har tittat på det där och det stämmer ju inte alls. Det fanns till exempel någonting som hette Galton Laboratory of Eugenics som öppnade 1908 i London. Det var en hel lista på olika institut som öppnas både före och efter Lundborgs, Herman Lundborgs institut i Uppsala. Så var den där idén kommer ifrån, den är lite svår att nagla fast, men det finns en enda källa till det och det är Herman Lundborg själv som i en intervju när det här institutet öppnar 22 säger att Sverige har varit så otroligt framsynt och vi är det första institutet av vårt slag i världen, säger han. Och det är som att Lundborg, som var ganska duktig på domtera medier, skapade en faktoid som har överlevt fram till våra dagar.
Och det här implicerar ju också att rasbiologi var någonting som var attraktivt i den allmänna offentliga samtalet. Det vill säga, du kallar det för en pseudovetenskap, men så uppfattades det väl inte, alltså, om man säger, från 1880 till 1920.
Jag skulle säga 1935. Ja. Mm. Det finns ett intressant...
Då var det ju vetenskap.
Det där handlar också om genombrottet för den moderna genetiken. Som vi alla vet så hade Gregor Mendel, Abboten i dåvarande Österrike-Ungern är det väl, hade forskat på ärtor och kartlagt ärftlighet, alltså hur arvsanlag förmedlades mellan olika generationer av ärtor. Och det där blev liggande i vetenskapliga texter som egentligen inte fick något genomslag förrän åren före sekelskiftet. Och då sker det som en smäll i huvudet på många forskare. Och man förstår verkligen hur arvsanlag förmedlas mellan inte bara ärtor utan också djur och människor. Och det är som att de där kunskaperna som är korrekta, som Mendels rön är ju korrekt genetik, slår igenom på ett sånt sätt så att det övertolkas av både forskare och politiker, opinionsbildare. Och man kan se hur åren efter, eller före ska jag säga, åren före första världskriget så sker det som man brukar kalla för ett paradigmskifte. Att man går från att fundera över varför vissa människor till exempel drabbas av ärftliga sjukdomar, varför en del människor har intellektuell funktionsnedsättning. Man går från en ganska öppen diskussion kring detta till att se det hela som totalt deterministiskt. Alltså att vi är helt bestämda av våra arvsanlag och våra gener och det är ingenting som vi kan ändra på. Och rasbiologerna, en sån som Carl Pearson som är en ganska framstående sån i Storbritannien, han säger att utbildning och vård kommer aldrig att kunna göra människor klokare eller bättre, utan det är bara att acceptera att vi är födda som vi är.
1921 så kom då en motion i riksdagen om att, som jag uppfattar när jag läser källmaterial, som att det är liksom en administrativ process som ingen bryr sig om särskilt mycket. Det kommer en petition att vi behöver inrätta ett institut i Uppsala och då måste riksdagen skjuta till pengar på något sätt och så kommer en motion och sen så godkänns den utan debatt överhuvudtaget.
Det är lite debatt men inte mycket.
Inte nämnvärt, tack. Nej. Inte mycket nämnvärt mycket debatt. Och varför kommer liksom den här tanken att det här är ett socialdemokratiskt projekt?
Ja, till att börja med så ska vi konstatera att det där institutet blir av är resultatet av ett mycket skickligt och ihärdigt lobbyarbete från ganska framstående forskare. Det är alltså inte en idé som föds hos politikerna utan den föds i forskarsamhället. Och då har du sådana bevisligen trovärdiga forskare som genetikern Herman Nilsson Ehle, som alla idag är överens om att han var en viktig växtgenetiker. Han har skapat mycket av det vete som växer på våra åkrar idag. Du har Svante Arrhenius, den kände kemisten, och du har också en juristprofessor i Lund vid namn Johan Thyrén som spelar en stor roll för det här. De har 1909 bildat ett sällskap som heter Svenska sällskapet för rashygien. Och de har två mål. De vill få till stånd ett rasbiologiskt institut efter internationell förebild ska tilläggas. Och man vill också ha steriliseringslagar. Så det här har liksom skjutits framför den här gruppen och har mycket trovärdiga forskare som har använt sitt nätverk, sina mediekontakter, sina politiska kontakter för att få det här på bordet. Och då finns den Herman Lundborg som inte minst Nilsson Ehle presenterar som en mycket stor och betydande forskare.
Herman Lundborg är läkare, eller hur?
Han är psykiatriker och han är framförallt känd för en sak, att han har kartlagt korrekt en ärftlig form av epilepsi i Blekinge. Så att när det här kommer upp på bordet hos politikerna så ser det för många av dem ut som ett folkhälsoprojekt. Alltså vi har en duktig forskare här där andra forskare går i god för att han är viktig, som har forskat på ärftliga sjukdomar. Och han har redan också fått anslag faktiskt för att forska på ärftlighet som docent vid Uppsala universitet. Så borde inte han få ett institut. När nu Svante Arrhenius har sitt institut och Herman Nilsson Ehle har sitt institut, vilket de hade.
Är det någon som säger emot?
Ja, det är egentligen en person som säger ifrån i riksdagen och det är en liberal vid namn Röing. Och han säger mycket klokt att men det här är ju inte en vetenskap. Det här är ju ändå bevisat att det här, det vi tar om ras och rasbiologi, att det är någonting med substans och det här kommer att kosta mycket pengar. Ska vi inte vänta lite, säger han.
Han har väl inte riktigt rätt. Det kommer inte att kosta mycket pengar det här.
Ja, alltså det var väl en substantiell kostnad på sitt sätt. Alltså det skulle anställas 8-9 personer. Man behövde lokaler och forskningsutrustning och så vidare.
Det stora hela borde vara en rätt liten del av statsbudgeten.
Ja, det var det ju. Men du vet, om du läser gamla riksdagsprotokoll så diskuterar man sånt här som lönetillägg för landsfiskaler i landsorten och sånt där. Så att mycket sådana här
saker
är på riksdagens bord. Ja.
Men det blir ingen större debatt och som jag har förstått det så i den, alltså, när jag läser källmaterialet så ytterst sällan man debatterar frågan överhuvudtaget, liksom, generellt sådär. Man älskar att debattera priserna på sockerbetor, men det här är ingenting som man liksom diskuterar. Men det finns ändå vissa, alltså högern uppskattar det här med liksom en sorts kontroll av degenereringen och sånt där. Medan arbetarrörelsen, om jag förstått rätt, uppskattar det här att man rasbiologin framhäver den svenska rasens storhet och då inte minst den svenska arbetaren som är då en ren arisk-germansk prototyp. Man får väl skilja ändå på det politiska och det vetenskapliga arbetet, eller?
Jag tänker nog att det här ses som vetenskap. Alltså det är egentligen ingen diskussion om såna här saker, att ingen ifrågasätter rasbegreppet i riksdagen vid den här tidpunkten. Och när du tittar på just vilka det är som skriver under den här motionen, man brukar lyfta ut Hjalmar Branting, att han skriver under som ordförande för Socialdemokratiska partiet. Men Arvid Lindman som är ledare för Allmänna valmansförbundet, alltså högern, skriver också under. Du har ledande liberaler, både frisinnade och liberaler som skriver på. Så det här är den politiska enigheten är fullkomlig.
Och Bondeförbundet.
Ja, de är väldigt glada.
De är glada. Alla är glada och det här går igen. Det som jag har tänkt på när det gäller just det här, det är att det är ett så litet beslut i det stora hela i statsbudgetens stora liksom verkningar. Och även, det är ju, om man jämför med Uppsala universitet som ligger ett stenkast bort ifrån Rasbiologiska institutet, så är det ju ändå liksom det är 8 personer. Det är, och av dem är ju inte alla forskare, eller får man ju komma ihåg hur många forskare
är. Det är fotografer, det är statistiker och kanslister. Så att det är det skiftar. Det är en liten grupp med Herman Lundborg i spetsen.
Det är ett par personer.
Ja, och ja, man sitter i det så kallade dekanhuset.
Så man jämför, ja, så man sitter då bredvid det stora Uppsala universitet. Men ändå så är vi idag så enormt intresserade av det rasbiologiska institutet. Vi tillskriver väldigt mycket. Vilket å ena sidan beror på att 20 år senare så börjar förintelsen. Som är liksom den här vetenskapen, pseudovetenskapens yttersta facit. Men det var ju inte på 1940-talet som människor började liksom historiskt forska om rasbiologiska institutet. När började människor bli intresserade i Sverige av rasbiologiska institutet?
När du säger det här om att detta leder fram till förintelsen så är det ju helt korrekt. Men man kan också se att många av dem som de forskare som är nazismens tillskyndare och också är ytterst ansvariga alltså för vetenskapliga argument som ledde fram till förintelsen, de är ju Uppsala. Herman Lundborg blir med sitt institut en nod i ett internationellt forskarnätverk som kommer att ställa till med fruktansvärda saker.
Rassengünther.
Ja, Hans F.K. Günther är en av de som är föreläsare, en ännu viktigare person.
En tysk forskare.
Ja, det är flera tyska forskare där och
men
amerikaner.
Men han är den som då får det här namnet, Rassengünther.
Han kallas för Rassengünther av sina vänner till och med för att han var så besatt av ämnet. Men du har också en mycket viktig tysk forskare vid namn Eugen Fischer som är och föreläser professor på hans institut. Och kanske är det han som ger Lundborg eldunderstöd i tanken på att han måste ägna mer energi åt att forska på rasblandningen i norra Sverige mellan samer och andra. Denne Fischer har nämligen varit i Afrika och studerat ett litet samhälle i dagens Namibia där han menar att man kan se tydliga spår på vad rasblandningen åstadkommer om svart och vita får barn tillsammans.
Jag tänkte vi kan återkomma till men om man gör liksom ett litet hopp ändå eftersom man har det här märkesåret 1921-1922 man fattar beslutet och man genomför. När börjar historiker och författare och journalister i Sverige intresserar sig för Rasbiologiska institutet, vet du det?
Det är lite svårt att säga, därför att länge var det där ju okontroversiellt eftersom det såg som någonting avslutat och nedkämpat egentligen. Det blir lite svårt att ta det hoppet fram i tiden, för man måste förklara varför Rasbiologiska institutet inte var viktigt längre efter 30-talets mitt, kan man säga.
Absolut. Men det låter ju som att det har att göra med efterdyningen av Maria P. Boethius bok På heder och samveten 1991, när det här att Sveriges mörka historia som vi föredrar att tala tysk om. Men du talar till exempel Maria P. Boethius om Rasbiologiska institutet i sin bok.
Jag har för mig att hon nämnde det. Men däremot kan man säga att det stora och svåra traumat som vi har att hantera, det är inte så mycket institutet som det är den steriliseringslagstiftning som också växte fram ur det här rashygieniska sällskapets lobbyarbete.
Och då kommer vi till en annan då skillnad. Vad är skillnaden mellan rashygien och rasbiologi?
Det finns en terminologi man kan gå bort sig i veckor om man vill på det här ämnet, men rasbiologi är ju en vetenskap, medan rashygien skulle vara tillämpningen då av denna så kallade vetenskap. Alltså rasbiologerna forskar, rashygieniker tillämpar. Alltså just själva begreppet hygien är ju någonting som har blivit mycket diskuterat, forskat på och också ifrågasatt i samhällsvetenskapen under de senaste decennierna, får jag väl säga. Där man nog kan se det som att en del inte riktigt skiljer på det som är en hygien som de flesta idag tar för given. Den hygienen skulle på något vis vara sammankopplad med behovet av att städa bort vissa människor ur samhället. Och det där blir ju svårt, för det visst ser man att samma människor som kan förespråka andra sorters hygien, till exempel om vi kan ta in användning av preventivmedel i detta, så ser vi ju liksom en sån som Ottesen Jensen, som är en av de stora liksom förespråkarna för en mer öppnare sexualmoral, för att använda preventivmedel också under en tid, förespråkar sterilisering. Så att de här grupperna som propagerar för de här sakerna som vi idag tycker är självklart förnuftiga, är delvis också samma grupper som kan propagera för saker som vi idag uppfattar som ondska. Så där uppstår ju en oklarhet naturligtvis. Men jag skulle nog vilja påstå att när man talar om rashygien, så är det ett sätt för en grupp forskare som nog också ägnar sig åt forskningsfusk. Alltså sådana som Eugen Fischer visste bevisligen att han fuskade och skrev ihop sin egna rön. Att man paketerar sin egen så kallade vetenskap som är ett karriärmedel inom ramen för, vad ska vi kalla det för, mer seriösa vetenskapliga reformförslag. Och det tar tid innan de här sakerna går att skilja från varandra.
Du nämnde ju då att det fanns ett visst symboliskt i alla fall motstånd 1921-1922 för Rasbiologiska institutet. Men sen så kommer det ändå liksom en allvarligt riktad kritik mot Rasbiologiska institutet där Herman Lundborg tar väldigt illa vid sig. Var kommer den kritiken ifrån?
Jag tänker på DNs kulturredaktör Torsten Fogelqvist, som i mitten av 20-talet skriver två mycket bra artiklar där han drar ner brallarna på Lundborg, får man nog säga. Och det har att göra med faktiskt att Lundborg varit ute i pressen och gnällt, vilket han var expert på, att han fick för lite pengar från staten. Han ville ha mer pengar, annars skulle han gå utomlands. Och då sätter sig Fogelqvist och läser den av Lundborg i skrifter, den ska degenerationsfaran, där han då säger just detta att den svenska rasen är ovanligt ren och fin, men nu hotas den dels av folk som kommer utifrån. Han är stark antisemit, även om han inte skyltar med det. Men det hotas också av den inre fienden, av alla undermåliga människor som går och skaffar en massa barn och drar ner vad vi kan kalla för det genetiska genomsnittet i landet. Och det där läser Fogelqvist och kommer på, det är bara dynga. Alltså det finns ju ingen substans i det här. Det finns inga rön, det finns ingen empiri, det finns ingen bevisföring. Han bara sitter här och liksom snackar. Och det skriver Fogelqvist i två stora artiklar i Dagens Nyheter också. Och Lundberg tar så illa vid sig så han säger att de här artiklarna är som är illasinnade så de förtjänar inte ens något svar, skriver han.
Och sen så kopplar han ihop det här till judepressen.
Ja, i samma
Dagens
veva,
Nyheter som
i samma veva, veva skriver han brev till alltså ingen mindre än Furugård. Va?
Ja, nazisten,
nazisten Furugård. Och säger där att attackerna i judepressen blir att hårdare för varje dag, skriver han. Mm.
Så då ser vi liksom en radikalisering av det här spektrumet, ja, rasbiologin, och så ser vi en motrörelse som då finner sin grund i, vad är det för politisk grund för motrörelsen?
Det som händer är ju att fascismen växer fram och nazismen börjar bli en politisk kraft att räkna med, inte minst i Tyskland naturligtvis. Vi ska inte heller glömma bort USA där de här idéerna har fått väldigt stark genomslag, så starka så att man 1924 instiftar en ny immigrationslag på rasbiologisk grund som också leder till att Sverige antar en liknande lag 27.
Och den har vi just gjort ett poddavsnitt om. Sen kan ni lyssna på då, om den politiska debatten 1927. Jag tycker att det är väldigt intressant här, för att där blir ju liksom de här tankarna som liksom simmat runt utan att någon har liksom registrerat dem. Mm. Här blir de ju faktiskt konkret svensk maktpolitik.
Och det blir de
jag har till de som säger att 1927 är viktigare än 1922.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, 1927 är ett märkesår. Det är också den, alltså 1927 är det år, skulle jag säga, då den svenska rasbiologin i vetenskaplig direkt står på sin höjdpunkt och har sitt största inflytande, och det märks inte minst i denna lag. Efter det så börjar alltså stödet för den här typen av vetenskap att klinga av. Och det blir tydligt, inte minst efter det nazistiska maktövertagandet 33. För nu ser man klart och tydligt att nazisterna har urskilt rasbiologin som alltså sin statsvetenskap.
Och då ser man ju hur, alltså de som registrerar faran är ju de som vet att det är vi som blir mördade i första hand av nazisterna, nämligen socialdemokrater. Och det här är ju då en märklighet, att vi ser liksom att det stora, starka liksom antipatierna mot det här är ju då socialdemokraterna, som idag tillskrivs som ansvariga för rasbiologin. Men också att socialdemokraterna å ena sidan kan då enas i motstånd mot rasbiologin så som en fara för dem själva. Men också så går man ju vidare med det här med steriliseringar,
ja,
eller hur?
Ja, det där är...
Är det en paradox?
Jo, det är en paradox. Det är inte minst en idéhistorisk paradox. Och vad vi kan säga är att när Herman Lundborg går i pension, vilket han gör 35, så har han inte mycket vetenskapligt rykte kvar. Han har bränt ut allas tålamod. Han har kostat för mycket pengar. Han har varit borta i Norrland i evigheter och håller på med meningslös och förnedrande forskning på samebefolkningen. Och 34-35 så kommer det faktiskt en proposition från den socialdemokratiska utbildningsministern Arthur Engberg, som tidigare ju har blamerats genom att skriva ganska antisemitiska ledare i tidningen Arbetet.
Innan 1927.
Ja, som nu alltså säger rakt på sak att den här sameforskningen, den ska vara avslutad 1935. Det är inte det ni ska hålla på med. Ni ska hålla på med forskning på ärftliga sjukdomar. Institutet vars ledning då är väldigt många som har kopplingar till det här sällskapet för rashygien. De vill ha en kandidat efter honom som heter Torsten Sjögren. Och Torsten Sjögren visade sig, han blir sen överläkare i Göteborg, har väldigt tydliga kopplingar till nazismen och också till den internationella rasbiologiska rörelsen. Men då griper faktiskt regeringen in och säger han får inte bli chef. Och man kör över forskarsamhället och tillsätter en helt annan person som heter Gunnar Dahlberg. Gunnar Dahlberg är intressant för han har fått lite dåligt rykte i sitt eftermäle därför att han hade just titeln rasbiolog och var chef för rasbiologiska institutet. Men Gunnar Dahlberg var en mycket tydlig antinazist och antirasist som helt underkände rasbegreppet fullkomligt på vetenskapliga grunder.
Man kan ju säga att han avvecklar rasbiologiska institutet men också att han är socialdemokrat, eller hur?
Han är det och det hålls ju emot honom. Han ses som en politisk tillsättning.
Vilket han ju är.
Det är han. Men alternativet hade alltså varit att låta det här sällskapet för rashygien tillsätta sin egen kandidat med tydliga kopplingar till Tyskland och Nazi-Tyskland.
Du har ju sagt till mig för några år sedan att nej, Socialdemokraterna instiftade inte rasbiologiska institutet men de avskaffade det.
Det kan man säga. Det är intressant. Är det så? Alltså många har ju uppehållit för det här faktum att institutet under det namnet fanns kvar till 1958. Då det blir en del av universitetet igen och då kallas för institutionen för medicinsk genetik. Det finns kvar idag. Men under Dahlbergs ledning så försvinner ju sameforskningen. Alla hänvisningar till ras försvinner och man ägnar sig i ganska hög grad åt statistiska undersökningar och på folkhälsoperspektiv. Alltså det är den forskning som bedrivs där är på intet sätt glamorös och når inte ut i pressen heller.
Jag tror att du är inne på något viktigt här, att det finns å ena sidan rasbiologins rasistiska dimension och å andra sidan finns det här med folkhälsoperspektivet som... Hur vi än vrider och vänder på det så är inte folkhälsan i samma stadium 1930 som det är 2022. Det har hänt en del inom medicinens område. Och när vi pratar om folkhälsoperspektiv är min fråga då, är det där vi hittar förklaringen till steriliseringspolitiken?
Ja du, det är en jättefråga. Vi ska säga det liksom att när man hör att man säger att steriliseringspolitiken har sopats under mattan och sådär så är det bara dumheter. För det finns reportageböcker, det finns forskning, det finns avhandlingar. Det här är genomforskat kan man säga.
Problemet med den tanke jag framkastade själv är att vi ser till exempel en koppling mellan ordet tattare som är ett väldigt intressant ord. Det är dels resande folk som då kopplas till romer, har en sådan koppling i alla fall, även om det inte är samma sak. Men också så att man kan kalla folk för tattare, det kan vara till vad som, det kan vara någon som är väldigt fattig, det kan vara liksom prostituerade, det kan vara människor i samhällets botten helt enkelt. Så det har liksom en väldigt flytande, och det tattar plågan och i det ordet finns det då dels liksom en socialt klassförakt, men det finns också en rasism.
Det gör det, och det där är...
Ser man samma sak inom steriliseringen?
Ja, det hänger ju ihop. Alltså man kan se att om man går till de undersökningar som har gjorts av de som råkade ut för steriliseringspolitiken, så bland män så är just den här resande gruppen överrepresenterad. Utan tvekan är det så. Jag tror att vi ska backa lite grann till de ögonblick då steriliseringslagen faktiskt införs i Sverige. Och det är också en motion som läggs fram av en person vars namn vi inte har nämnt än, nämligen Alfred Petrén, som är en nyckelperson i det här sammanhanget. Han var först liberal och bytte sedan parti till Socialdemokraterna, och väldigt mycket därför tror jag som den här politiken då har tillskrivits Socialdemokraterna. Hans starkaste folkrörelsekoppling var dock inte till partiet utan till nykterhetsrörelsen. Och det står, om man läser om honom i Svenskt biografiskt lexikon, att han deltog sällan eller aldrig i det inre politiska arbetet i partiet.
Nej, det gör han inte. Han dyker inte upp där.
Nej, han är en vetenskaplig auktoritet. Han är också liksom Herman Lundborg i sin psykiatri. psykiatriker, han har varit överläkare.
Varför denna koppling mellan nykterhet och sterilisering?
Ja, den är intressant. Och den, där har du ett område där man skulle kunna forska mer, tror jag.
Men du har åtminstone tittat på det.
Ja, det handlar väldigt mycket om vad man kan kalla för disciplinering av det slag som också diskuteras inom samhällsvetenskaperna väldigt mycket på senare år. Det här med att försöka få människor att själva organisera sina liv, som är den ljusa sidan av folkrörelsen, kan man säga, stöter ju på den här frågan att det finns ju människor som faktiskt inte kan det. Det finns människor som kan ha missbruksproblem eller liknande, men helt enkelt inte klarar av det.
Jag kommer att tänka på en av Spencer, klassiska liberalismens det här med Fittes. Han har ju en lärjunge som säger att fyllot i rännstenen ligger i rännstenen därför att han hör hemma i rännstenen.
Vem är det?
Jag kommer inte ihåg vad han heter, men en av Spencers lärjungar.
Spencer är ju central för rasbiologin, kan vi säga.
Eller hur? Att där hittar vi liksom kopplingen också mellan nykterhetsrörelse och steriliseringar. Att ett sätt att minska problemen med alkoholism är att om vi steriliserar det här segmentet av människor, så kommer de att få barn och så kommer vi slippa de här undermåliga människor.
Herman Lundberg talar till och med om den mänskliga slaggen.
Det här dyker ju också upp liksom inom arbetarrörelsen också, liksom, och liberalismen, inte minst liberalismen med sitt duktighetsideal, liksom, att det här, den kapabla människan stiger till ytan och blir mäktig, men också inom konservatismen, det här med rädsla för degenerering och pöben och packet och sånt där. Det vill säga att det finns liksom en konsensus från höger till vänster om att det finns en grupp, trasproletariat sa du förut, Marx, att det finns en grupp oförbättliga människor som vi kanske kan få bort. Om vi då kopplar det här till nazismen, så kan man ju tänka sig liksom att nazismen hade liksom en tanke om att utrota människor. Ja, det är ju inte bara judar, utan det är liksom till exempel det här med psykiskt utsatta människor och så vidare. Den delen av förintelsen. Men även om jag förstått Wannseekonferensen rätt, det vill säga januari 1942, så man diskuterar möjligheten att sterilisera också.
Du har ju det så kallade T4-programmet som inleds före förintelsen och som en del ser som en förstudie, vilket det nog var.
Man kan ju åtgärda på två sätt. Man kan utrota människor, nazisterna, eller man kan sterilisera bort det, så man snöper den här generationen, men man får inga fler generationer av degenererade människor.
Så tänkte inte ens rasbiologen, utan en svensk rasbiolog som Nils von Hofsten, som är en central person. Han blev också rektor sen för Uppsala universitet. Han menar att man kanske kan sterilisera bort någon promille av dem man uppfattar som undermåliga, är begreppet, på en generation. Och det kommer att gå långsamt, men vi måste gå åt det hållet. Så att man har inga överdrivna förväntningar på det sättet. Nu är det här ju en podd, ett ljudmedium, så vi kan inte visa bokens omslag. Men det finns en kurva på första sidan som är hämtad ur den brittiske rasbiologen Francis Galtons bok, där han har gjort en skala, en normalfördelningsskala ska man kunna säga, över hur mycket värda människor är rent genetiskt.
Jag kan ju läsa från längst då till vänster, längst ner i den här pucken, så finns kriminella paupers.
Tiggare. Alltså fattiga.
Och längst ner också independent professors, large employers. Nej, nu förstår jag. Genetiskt värde.
Det är till höger på skalan.
De som har allra lägst genetiskt värde är då kriminella och tiggare och så vidare. Och de som har högst genetiskt värde är då independent professionals, large employers. Så det är så det funkar. Och den stora pucken i mitten här, som har medelgenetiskt värde, är då respektabel arbetarklass. Ja.
I Lundborgs föreställningsvärld så var den där pucken av bondebefolkningen. De var finast och renast.
Den germanska bonden. Något mindre värde är fattiga och lågavlönade. Mm. Och något mer värde än respektabel arbetarklass är då skilled workers, alltså väl kvalificerade arbetarklass. Ja, övrig arbetarklass skulle vi kanske säga idag. Förmän, tjänstemän, small traders.
Alltså, om man ska förstå det som leder fram till steriliseringslagstiftningen, så måste man nog titta på såna här kurvor faktiskt. Därför att det uppstår alltså en skrämmande konsensus från höger till vänster om att vissa människor är en belastning i samhället. Va? Vilka dessa är, det uppstår sedan en politiskt gräl om. Och en person som jag nämnt flera gånger här i podden är ju den olycksalige socialdemokraten Allan Vogt, som efter kriget ses som den som var en av de starkaste förkämparna för det som kallas för eftergiftspolitiken mot Tyskland.
Och som blir försvarsminister efter kriget dessutom.
Men han ger ut en liten bok som heter Socialism, Rasbrygger och socialism, en liten häfte. Och där han försöker argumentera så här och säga, men om högern nu säger att det är arbetarklassen som har sämst gener, kan det inte vara tvärtom? Att den inavlade överklassen har sämst gener medan den sunda arbetarklassen hindras från att föröka sig av ekonomiska skäl. Och den där lilla skriften är rätt intressant, för den visar på att han försökte vända på den här pyramiden eller den här kurvan som vi just diskuterade. Men han kan liksom inte tänka utanför lådan. Under sent 20-tal så är det här vetenskap och det är någonting som alla måste förhålla sig till. Och man kan försöka vända på resonemanget, men man kan inte gå utanför det.
Man kan kanske tillägga att han var väldigt hatad av mainstream socialdemokratin.
Ja, han var en besvärlig människa. Men den här skriften,
Per Albin slå lojalitet.
Han var som sagt en besvärlig person. Men det är intressant, han är intressant som ett exempel på hur någon som försöker streta med de här förutsättningarna men ändå inte lyckas gå utanför dem.
Han är intressant, för han försöker hitta en sorts, finns det ändå något sätt där socialdemokrater och fascister kan hitta någon sorts gemensam framtid tillsammans? Och där är han väldigt intressant då, även om han hade fel, men intressant.
Det som ska sägas, tycker jag, om steriliseringslagstiftningen, vi var inne på det, det är just det, anledningen till att det ses som ett socialdemokratiskt projekt är att den Alfred Petrén är en av banerförarna för en sån lag. Man motionerar så flera gånger om att en steriliseringslag måste till för att stoppa just degenereringen. Degenereringen, med det menar man alltså att människor med låg intelligens, låg IQ skulle jag säga idag, skaffar fler barn än människor med högre begåvning. Och då kommer de att tränga undan de begåvade ur samhällspyramiden. Det är det som är degenerationsfaran.
Och då kommer vi in då på den berömda boken Kris i befolkningsfrågan.
Ja, inte än.
Nu ska jag påminna dig att vi har bara ungefär 10 minuter kvar och prata om det här ämnet.
Men jag tror vi måste stanna i det här med steriliseringsfrågan en liten stund, därför att det är det som är smärtpunkten på alla sätt och vis.
Det är ju någonting som finns stor, bred politisk enighet i steriliseringen. Men det finns vissa som säger nej. Är det en yngre Branting eller är det Seth Höglund?
Småningom. Ja. Vad som händer är att den här lagen blir en verklighet 1934. Och det är Alfred Petrén som lägger fram den här motionen. Men det intressanta är att sätta sig och läsa riksdagsprotokollen och se hur det här är en icke-fråga. Det som vi idag uppfattar som ett stort övergrepp, och ska vi påminna oss, inte bara äger rum i Sverige utan i alla de nordiska länderna och USA och andra västländer. Det betraktas där och då i riksdagen som nästan en formalitet, alltså det är någonting som bara ska röstas igenom. Och det är ett litet fåtal människor som är uppe och säger ifrån i marginalen. En av dem är Stockholms vänsterborgmästare Carl Lindhagen.
Lindhagen som verkar hamna på rätt sida och mycket. Blir han är ju lite bolsjevikisk ett tag. Men
nu är han socialdemokrat igen. Sen skärps den här lagen 1941 under brinnande krig, så att det blir mycket, mycket lättare att hindra människor att skrivas ut från så kallad sinnesslöanstalt om man inte har gått med på att låta sig steriliseras. Den lagen skärps 41, så att det verkligen blir lätt för anstaltschefen att själva besluta över det här.
Den blir hårdare.
Ja, den blir hårdare, mycket hårdare. Och där kan man se att några är uppe och protesterar mot den här skärpningen, och en av dem är då denna Georg Branting, socialdemokrat, som säger då att men det här är en tvångslag. Ni talar om att det inte ska finnas något tvång, men det här är ju tvång, säger han. Och då reser sig ingen mindre än justitieminister KG Westman från Bondeförbundet och försvarar lagen och säger att här finns inget tvång. Och ordet tvång nämns inte i lagen, men däremot är praktiken tvång. Du kommer inte ut från anstalt om du inte låtsas gå med på det här. Mm. Och resultatet blir, som inte minst forskaren Mattias Tydén har visat i sin forskning, att åtminstone 30 000 människor, svenskar, utsätts för det här övergreppet att berövas sin fortplantningsförmåga.
Och då är då frågan om hur många av de här som tvingades, så att säga. Och inte, man kunde göra frivilligt också, nämligen, som ett sätt att...
Ja, ja. Men man tror att ungefär hälften var frivilliga.
Men om vi nu ska försöka avrunda det här då. Det här är en stor fråga i nutiden, och vi kan väl ana att det blir en stor fråga under 90-talet eftersom det då det kommer det här med Sveriges mörka baksida som en föredrag att tala tyst om blir tvärtom det viktigaste nästan i den svenska debatten. Och till exempel, du ska vara med i en diskussion som då har en sorts rubrik om folkhemmet och rasbiologin, eller hur? Liksom. Det vill säga att man kopplar samman folkhemmet, välfärdsstaten, med rasbiologi. Jag har problem med det där eftersom jag tycker att rasbiologi var ett allmänpolitiskt, eller framförallt vetenskapligt, projekt. Och välfärdsstaten handlade ju väldigt mycket om motsatsen. Folkhemstalet som man då refererar till är att vi i samhället ska inte ha några styrbarn eller som man ser ner på, utan alla människor ska liksom tillsammans vara lika mycket värde i samhället. Att det finns tvärtom en motsats ställning mellan folkhemstanken och rasbiologin. Men hur som helst så har det blivit så, och det där var väl lite fine and dandy, vi tyckte väl alla om att det var lite trevligt att kokettera nästan med att vi hade insikt om vår mörka historia som en föredrag att hålla tyst om i alla möjliga sammanhang. Mm. Ända tills det då blev, för, inte minst för att det var ett vänsterprojekt att diskutera det här. Men så sen ett par år tillbaka så är det tvärtom ett högerprojekt, och vi ser liksom den svenska fascismen, Sverigedemokraterna, marknadsför där hårt då för att kritisera det förevarande samhället. Att genom att förespegla gamla, det innevarande samhället som degenererat och dåligt och mörkt, folkhemmet och rasbiologin, så kan man då lyfta fram det nya gyllene samhället som ska uppstå i och med den här nya regimen då, som man hoppas instifta. Det vill säga, vi har ett väldigt liksom, ett politiskt komplext arbete här, och jag uppfattar din bok, Ola, lektion 11, en bok om rasbiologi. Det är ingen slump att den kommer 2022.
Nej, men du var inne på 90-talet, och jag tycker vi ska påminna oss lite det arbete som gjordes av forskare som Gunnar Broberg till exempel, som dog nyligen, den idéhistoriker som lyfte på locket kring de här frågorna, och det gjorde han just de åren. Och sen kommer ett antal journalistiska insatser från sådana som Bosse Lindqvist,
Maja Hagerman
småningom, men också Mathis Rembas artiklar i DN som ska upp i det här sammanhanget. Han pekar ju på Socialdemokraterna som ansvariga för det här, och jag tror att mycket av resten av debatten går tillbaka på hans artiklar. Men jag tänker också att han gjorde det, att han pekar med hela handen på den som då satt i regering, var ett sätt att skaffa upprättelse åt de här människorna som hade råkat ut för detta. Alltså hade han inte utsett en ansvarig person eller till och med en syndabock ansvarig rörelse, så hade frågan om det här hade verkligen blivit en verklighet. Men det följer en statlig utredning som tittar på detta och som också instiftar ersättning till de levande som har råkat ut för det här. I Sverige fick de här människorna någon form av upprättelse och blev synliga. Det har inte hänt i Danmark, det har inte hänt i Norge. Det händer just nu i Finland.
Men ändå sker då den här pseudonymiseringen av Sverige och socialdemokratin.
Ja, det är
som ju faktiskt inte stämmer. Det finns ju, alltså om man tittar på källmaterialet, de som tjoar glädje över rasbiologi, det är ju faktiskt högern, och bondeförbundet nämner ju också. Liksom. Det är där man ser det här klang, alltså det där med tattarfrågan. Men ändå så sker då den här pseudonymiseringen av Sverige under 1900-talet och socialdemokratin.
Alltså just Mattias Thydén som jag har nämnt, som är den som har skrivit den stora avhandlingen om steriliseringspolitiken, pekar på något väldigt intressant i slutkapitlen i sin bok, nämligen på hur det är välfärdsstatsreformerna som avskaffar steriliseringspolitiken. Och han har två väldigt intressanta exempel där han visar hur dels kommunsammanslagningarna får det resultatet. För i en liten kommun så är en kvinna med kognitiv funktionsnedsättning som får 10 barn. Hon är en väldigt stor utgiftspost. I en större kommun försvinner hon och blir statistik. En annan sak som Thydén pekar på, det är det här med det generella och allmänna barnbidraget. Det är alltså inte längre stigmatiserande. Det är inte behovsprövat och säger du har för många barn, vi måste betala dig, men du är ett problem. Det försvinner också när barnbidraget blir generellt. Så att Thydéns analys av det här är att den disciplinering som man ser i steriliseringspolitiken, inte minst, är ett arv från 1700-talets fattigvårdslagstiftning som upplöses av några av de välfärdsstatsreformer som införs efter andra världskriget. Så inte minst därför så är det felaktigt att sätta likhetstecken mellan välfärdsstaten, eller om vi nu ska kalla det folkhemmet, och den här politiken. Därför att det är nog den som upplöser det här behovet av disciplinering.
2022 då kommer 11 lektionen om historia, en bok om rasbiologi, och den var tjockare än vad jag trodde att den skulle vara. Den här är väl på
400 än vad jag trodde att den skulle bli.
Jag är också tjockare än vad jag trodde att jag skulle bli, men det är en annan historia. Det är ingen slump att den kommer 2022.
Nej, och som vi började med att säga så har det här blivit en propagandistisk figur i högerpropagandan, att sätta likhetstecken mellan steriliseringspolitik och välfärdsstatspolitik. Och när den här filmen, propagandafilmen från Sverigedemokraterna, kom 2018, som heter Rätt folk, ett parti, och som verkligen presenterar den här bilden att socialdemokratisk välfärdspolitik är identiskt med rasbiologi och steriliseringar, så dröjde det hela 10 dagar efter att han släppt på YouTube innan Putins propagandakanal Sputnik var där och sa att det här är en viktig dokumentär som kommer att skapa mycket problem för svensk socialdemokrati. Så här finns ju helt klart en mycket medveten propagandadrive som inte ens stannar vid Sveriges gränser, som vill fästa det här perspektivet i våra huvuden. Och jag tänker att det är heller ingen slump att det kommer en hel serie egentligen av böcker som försöker bringa reda i vad som är historiska fakta, vad som är empiri och vad som är propaganda. Vid sidan av mina 2 böcker så har vi Mikael Nilssons bok Historiemissbrukarna, och vi har Henrik Berggrens bok som är Landet utanför, som handlar en serie som handlar om vad som faktiskt hände under andra världskriget. Så det finns ett väldigt, väldigt behov, tror jag, av att föra ut den intressanta och korrekta forskning som finns om de här svåra sakerna till allmänheten.
Och så ser man på Twitter då skriver någon, nej, för det var sossarna som var nazisterna. Får jag vara så deppig så jag frågar liksom, det verkar inte som det handlar om okunskap, utan det verkar som det handlar om en aktiv vilja att ljuga.
Naturligtvis, och det kallas ju propaganda.
Ja, men propaganda, det är ju ovanifrån, det är ju Sverigedemokraterna som sprider den filmen. Men här verkar det även som det finns hos gräsrötterna, liksom, de sverigedemokratiska väljarna, en vilja att nej, vi ska ljuga om detta.
Jag tror nog att det är så enkelt som att det blir mycket, mycket svårare om man förstår i sådana här lägen att det fanns valmöjligheter. Att det hade kunnat gå helt annorlunda. Ifall historien är allt genom mörk, ifall allting man försöker göra, alla reformer man försöker genomdriva för att förbättra människors liv bara leder till mer förtryck, så är det ju också finns en skön uppgivenhet i detta. Jag kan bara luta mig tillbaka, jag behöver inte göra något.
Jag tycker vi slutar här. Tack så hemskt mycket, Ola, och lycka till med den här boken. Den finns alltså att köpa i bokhandeln på alla möjliga håll och kanter. Ola Larsmo, lektion 11. En bok om rasbiologi utgiven på Kaunis Olssons förlag. Köp den och läs den. Det är en order från Henrik Arnstad i din favoritpodd En svensk tiger. Det gick väldigt lång tid nu innan vi fick till ett till avsnitt. Vi ber om ursäkt till våra trogna lyssnare. Vi har hört er och sådär. Men nästa avsnitt ska komma kvickare, det tänkte vi.
Det ser vi fram emot. Vi tackar som vanligt Beppo för att vi fick använda deras fina studio.
Och till Per Julin som har varit vår eminenta tekniker. Tack Beppo och tack Per. Och tack för att du har lyssnat.
Du har lyssnat på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.